Jag är inte alls säker på att den påve som vi kommer att uppleva är exakt den som vi väntar oss.
Det berättar Stefan Dartman. Han leder sedan juli år 2004 450 jesuiter i Tyskland, Sverige och Danmark. Han har nämligen blivit provincial för det som heter den tyska jesuitprovinsen som också omfattar Sverige. Stefan Dartman är själv från Tyskland men är svensk medborgare efter att i många år ha varit kyrkoherde i Stockholm i den katolska församlingen Sankta Eugenia vid Kungsträdgården. Som jesuitprovincial håller Stefan Dartman numera till i München, samma stad där den nuvarande påven var ärkebiskop några få år i slutet av 1970-talet innan han kallades till Vatikanen för att leda troskongregationen 1981. Vi bad Stefan Dartman berätta om reaktionerna i Tyskland på valet av en tysk påve.
Man kan ju säga mycket om det kardinal Ratzinger, men en sak kan man inte ifrågasätta, nämligen att han var mycket lojal gentemot dåvarande påve Johannes Paulus den andre. Och jag tror att vilken påve som helst som hade kommit nu efter Johannes Paulus den andre hade liksom behövt visa också att jag är lojal. Det är samma tradition som fortsätter, för det var det som man ändå ville. Åtminstone tror jag väldigt många i kyrkan skulle säga ja visst, han har visat oss en väg och vi vill att någon fortsätter på den vägen. Å andra sidan, bara en sådan som är absolut lojal kan kanske få med sig kyrkan om det behövs och när det behövs. Att man säger nej, nu måste vi ändra det ena eller det andra. Det vill säga, när det gäller nödvändiga reformer, så tror jag att någon som är helt lojal gentemot den dåvarande påven har bättre chanser att få kyrkan med sig än någon som misstänks från första början att vara en slags antipode eller slags motståndare till och med, vilket jag inte tror att det fanns, till dåvarande påven.
Den nya påven behöver inte bevisa för någon att han är kyrkolojal, menar du?
Nej, och det visar sig ju bland annat i reaktionerna i Polen som var väldigt entusiastiska. Jag minns den dagen det blev känd och jag satt framför tvn och lyssnade på namnet av den nya påven. Då kom den polske provincialen in i mitt rum, hörde namnet Ratzinger och gratulerade mig med detsamma och var väldigt positiv och själventusiastisk.
Jag har hört uppgifter om att entusiasmen är större i Polen än i Tyskland.
Jag tror att man i Polen upplever mycket tydligt att arvet efter Johannes Paulus den andre blir väl tillvaratagen. Och att en av hans närmaste medarbetare fortsätter, det är säkert också en eloge till dåvarande påven.
Det är en utmaning för alla när en så här välkänd person blir påve, därför att han är redan en offentlig gestalt kan man säga. Och Ratzinger bär ju med sig minnet av 24 år som prefekt för troskongregationen, några år som ärkebiskop i München och sedan teolog, professor, aktiv under konciliet och allt möjligt. Så att när nyheten om att han valts till påve kom, så var väl reaktionerna mycket utifrån de minnesbilder som människor hade av honom. Hur mycket har kommit fram, tycker du, i tyska media av det som han har gjort sedan han blev påve, hans framtoning överhuvudtaget? Har det redan hunnit ändras någonting i bilden av honom?
Ja, för att kommentera det första som du sa, nämligen att alla tror sig veta vem han är. Jag är inte alls så säker på att den påve som vi kommer att uppleva är exakt den som vi väntar oss. För kardinal Ratzinger har visat att han är en mycket intelligent människa, en mycket lojal människa som jag redan sa, men också någon som kanske under den dåvarande påven fick stå tillbaka med vissa tankar eller idéer som han själva hade om kyrkans framtid. Jag skulle inte vara förvånad, för att säga det så, om han kommer ut med tankar som han inte har kunnat offentliggöra de senaste åren. Så att
han kan anlägga vidare perspektiv nu som påven han kunde när han skulle vara vakthund för troskongregationen.
Exakt, för det, jag brukar säga, det är, tänk om man har någon som är åklagare och gör honom till domare. Det är en helt annan situation som man befinner sig i, en annan uppgift. Och ingen domare skulle fortsätta som man vore en åklagare.
Hur mycket tycker du har kommit fram i på TV, i tyska media och så, av påvens sätt, hans mänskliga framtoning nu som påve under audienser och så? Är det någonting som man har sett?
Ja, man har ju positivt kommenterat hur mänskligt, hur varm han har kommenterat sin föregångare, hur hans klara hans predikningar var, och mycket jordnära, inte alls den professorala stilen som man hade väntat sig. Och det tror jag också vi får uppleva mycket mer av. För det finns i varje professor, jag vill inte säga ett barn, men det finns mycket annat också som nu kan komma fram.
Men Ratzinger har ju ofta beskrivit just som en professor och som en teolog, så att man förväntar sig att det ska vara svårt att förstå vad han säger. Men häromdagen såg jag en intervju med kardinal Arinze, Francis Arinze, som är prefekt för gudstjänstkongregationen, som sa att någonting som han tyckte präglade Ratzinger är att han förklarar saker så tydligt så att till och med jag förstår vad han säger, sa Arinze. Till och med vi som kommer från byn, sa han.
Jo, jag tycker själv att det är mycket kännetecknande för honom att han förmår förklara stora teologiska sammanhang på ett enkelt sätt utan att banalisera dem.
Vad gäller kyrkan i Tyskland så är den ju ganska polariserad, är det inte så? Vad ställer valet av Ratzinger till påve, den tyska kyrkan, inför för utmaningar?
När jag kom tillbaka till Tyskland så var det en av de första sakerna som jag lade märke till, att kyrkan, som du säger, är mycket mer splittrad. Det finns teologiska diskussioner där folk har väldigt starka åsikter åt det ena eller andra hållet. Det har ju inte funnits i Norden, i Sverige, som jag minns. Ja, man har stora förväntningar och vissa har också stora farhågor. De sistnämnda vädras kanske ännu inte, men jag räknar med att de närmaste månaderna kommer att få en större utrymme i pressen än i de första veckorna efter utnämningen eller valet av påven.
Vad tror du kommer att ske i frågor som rör abortrådgivning och det här där katolska kyrkan i Tyskland har haft en verksamhet som har kritiserats hårt av före påven, och ja, där ju kanske den nuvarande påven inte är helt överens med den linje som den katolska kyrkan i Tyskland har bedrivit?
Ja, å andra sidan är just den konkreta frågan som du nämner är liksom avklarad, och jag tror inte att det finns anledning att gå tillbaka till den diskussionen idag. Däremot är de grundläggande frågorna om abort, där har han, den nuvarande påven, samma uppfattning som föregången, och jag skulle vilja påstå som katolska kyrkan har och kommer att ha. Det är egentligen ingen diskussionspunkt mellan mera i citationstecken konservativa eller progressiva kardinaler. Jag tror alla skulle backa upp den linjen.
I augusti firas världsungdomsdagen i Köln, återigen i Tyskland. Vad betyder världsungdomsdagen i Tyskland? Hur talar man om den? Och vad sägs det nu inför det här evenemanget som blir den nya påvens kanske första utlandsresa?
Ja, tyskarna är ju svårflörtade när det gäller stora mega-event. Jag säger alltid att det har att göra med vårt arv. Det är de senaste årtiondens, eller bättre sagt nazisternas historia, har gjort oss väldigt återhållsamma, för att säga det mycket försiktigt, när det gäller stora massevenemang. Å andra sidan kan ingen förneka att det som har ägt rum i samband med de stora ungdomsdagarna i Toronto och i Rom har varit stora händelser som har påverkat ungdomarna, som har dragit människor till Kristus och som har varit en väldigt effektivt sätt att propagera tron, att föra fram tron i vår tid. Så att mot den bakgrunden har ju fler och fler, också ungdomsorganisationerna och stift i Tyskland, sagt att det här är en chans som vi måste ta. Till exempel Jesuitorden, vi gör ett eget förprogram, 8 dagar, där vi väntar att 3 000 ungdomar från hela världen deltar i.